Vi har också kontakt med en del av de firmor som gör större tester för olika större firmor och bolag och sånt. Och försöker lägga det totala pusslet, för att det är inte helt lätt med en spridning som är så ojämn över landet som den här är, att göra en samlad bedömning om man inte har väldigt många olika mätvärden på olika ställen.
Jag tänkte, när ni har lagt det här samlade, det här pusslet och fått en samlad bedömning, om det skulle visa sig då att siffrorna kommer in betydligt lägre än de här som ni har hoppats på, vad skulle det kunna föranleda?
Ja, det kan möjligen föranleda att vi liksom landar i att vi kan inte ändra så mycket på råd och restriktioner och sånt för hur vi ska fortsätta leva. För då är det ju viktigt att vi fortfarande håller samma nivå som vi har idag på den typen av restriktioner, när vi liksom ligger på en nivå där vi har en ansträngd sjukvård men den fortsätter att fungera bra. Och det är ju liksom där vi har velat ligga hela tiden. Då kan vi inte släppa på någonting ännu så länge, utan då behöver vi ligga kvar på den här nivån för att inte riskera att vi ska få en ökande spridning igen. Det finns ju ett samspel mellan restriktionerna och immuniteten i befolkningen. Att immuniteten i befolkningen hjälper ju till att minska smittspridningen på samma sätt som restriktionerna gör, och det är den samlade effekten som vi hela tiden är ute efter.
Du, när vi talar om strategin som Sverige har, din föregångare Annika Linde, hon sa till Dagens Nyheter igår att hon inte är lika säker längre på den svenska strategin. Hon menar i den här intervjun att hon utifrån det vi vet idag borde ha satt in hårdare restriktioner direkt, fått andrum som jag tror hon kallade det. Och hon nämner också exempel med de här skidresenärerna som diskuterades mycket tidigare från Italien. De skulle man ha satt i karantän, säger hon idag. Det var fel att låta dem bara gå in i samhället. Funderar du själv i de här banorna idag när lite mer av facit finns?
Jo, men vi funderar alltid i de banorna. Men sen finns det ju liksom en del kunskap om det här. Till exempel Italien-resenärerna. Nej, där fångar vi och bröt om smittkedjorna i väldigt stor utsträckning. När vi nu tittar preliminärt på olika viruskedjor och sånt som vi har, så är det inte italienska viruskedjor vi ser i Sverige, utan det är från en mängd andra länder. Så det hade inte hjälpt att stänga in dem. Det hade inte haft någon betydelse. Sen måste man ju alltid komma tillbaka till den frågan att okej, man hade kanske kunnat bromsa det här, möjligen. En del länder har lyckats, en del har inte lyckats. Det måste vi också komma ihåg. Våra nordliga grannar har lyckats. Om du tittar på Holland, Belgien, Storbritannien och andra, så lyckas man inte stoppa trots hårda åtgärder. Så det finns liksom ingenting som säger matematik att en hård lockdown hade skjutit upp det här. Det beror på en massa andra faktorer. Sen måste man ju ha väldigt, vad skulle man då ha gjort för någonting? Det är ju den frågan som jag tycker man alltid borde ställa till dem som tycker att vi borde kunnat skjuta upp det här. Men då är den exakta frågan, vad hade man kunnat göra som hade förändrat den situationen som vi befinner oss i idag?
Den får vi passa till Annika Linde då, om vi har henne i studion kanske någon dag här framöver. Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Nu så ska vi till Norge för en intervju med statsminister Erna Solberg om coronakrisen.
Den 12 mars stängde vårt grannland skolor, barer, frisörer och mycket annat i försöken att stoppa smittan. Men så har Norge också betydligt färre dödsfall än Sverige. Drygt 230 norrmän har hittills dött i covid-19 mot de höga siffrorna på över 3800 i Sverige. Mm.
Och vår korrespondent Jens Möller träffade Erna Solberg i Oslo nu på eftermiddagen, och statsministern medgav då att det kändes högst osäkert då i mars när regeringen meddelade det man har kallat de strängaste och mest ingripande åtgärderna i Norge i fredstid för att försöka stoppa smittan.
Vi visste inte nog om viruset, vi visste inte nog om smittevägarna, vi visste inte nog om det, men det var ett före-var-princip. Det at vi så hvordan helsevesenet i andre land holdt på å bryte sammen, hvordan faren var ved dette viruset. Og vi hadde jo da særlig den tanken på hva er kapasitetsmulighetene for norsk helsevesen, og hvordan vil utviklingen bli hvis vi ikke tar ordentlig grep rundt det. Vi sa at dette var stor usikkerhet, det var et eksperiment, det var ingen som kunne være sikker på om vi gjorde nok, eller om alt vi gjorde var nødvendig.
Men det at stå der som statsminister og ytterst ansvarig da, du sier vi visste ikke. Vi måste ha det ni kallar förvar, alltså försiktighetsprincipen i Norge. Det är den vi jobbar efter. Men om du tänker i de här lite krigstermerna som många har gjort i de här sammanhanget. Du var någon slags överbefälhavare i det här fallet och skulle ut någonstans i en krigssituation som ni aldrig har varit i. Tvekade du någon gång?
I dagene før så lurte jeg på hvor sterkt vi kom til å måtte gjøre dette. Men når vi var kommet den dagen til den beslutningen, og fikk også den faglige altså fra helsedirektoratet om at de var, mente at dette var riktig, så tvilte jeg ikke på at det var nødvendig.
Hva tenker du om Sveriges strategi kring korona?
Jeg tenker at vi, Sverige har gjort litt mindre enn det Norge har gjort. De har jo på mange måter de samme sosiale avstandsanbefalingene, oppførselsanbefalingene, mer hjemmekontor. Men altså, det er mange, mange flere ting som er likt enn det vi ofte later som. Men det er klart, man stengte ikke skolene, og man har ikke stengt på, en måte, på samme måten utelivet som, som vi har gjort.
Hva tenker du om det da?
Altså, jeg har jo alltid tenkt at svensker er litt som nordmenn. Altså, når de har drukket alkohol, så er det vanskelig å få dem til å oppføre seg. Så vet vi at det er en smittekilde. Det er vanskelig. Du må tenke hvordan folk er. Så jeg bare tenker at det er vanskelig å forhindre smitte. Når folk blir veldig glad for å være i nærkontakt fordi de har drukket litt alkohol. Så for oss ville det vært et sånt risikopunkt, for jeg har hele tiden tenkt, som jeg fortsatt er, vi har ikke åpnet baren i Norge, de åpner vi først 1. juni. Fortsatt er det de punktene jeg er litt engstelig for, hvordan adferden blant nordmenn kommer til å være da.
De här höga dödstalen i Sverige, tror du att de i någon mån hade varit sett annorlunda ut om Sverige hade valt en mer liknande strategi som Norge?
Det där är väldigt vanskligt att svara på, för det noe av grunnen til de høye dødstallene i Sverige er jo at dere har fått det veldig mye innenfor omsorgssektoren, altså vården innenfor eldreboliger. Vi har jo også noen eldrebosteder som har hatt den samme, har hatt høye dødstall, men det er klart, det kan jo være at det at vi stengte så mye ned skapte en annen type forståelse for smittesituasjonen. Det, jeg liker ikke denne konkurransen mellom Norge og Sverige på disse talene. Jeg synes det er veldig leit at så mange mennesker har dødd i Sverige.
Norge har altså haft betydligt mindre smittspridning enn Sverige så här långt. Men i hvilken mån betyder det at Norge er mer sårbart om eller när det nu kommer en andra og tredje smittvåg?
Ja, det er jo det spørsmålet vi har. Derfor er vi jo opptatt av både fortsatt å forsøke å begrense sosial kontakt i den formen av at man må ha avstand og man forsøker å holde de reglene vi har laget. Det andre som er viktig er jo at vi kan slå ned når vi får lokal oppblomstring. Og det tror jo vi skal slippe en stor nasjonalbølge, men vi planlegger for, ikke bare det sannsynlige, men også for worst case, for ting kan slå enda sterkere ut enn vi tror.
Norge har i praktiken stängt gränserna. Det är få svenskar som kan ta sig över till Norge. Hur länge ska det fortsätta att vara så?
Vi har ju varslat att det vill vara stängda gränser för folk som inte är här på grund av arbete. De som har arbete, pendlarna på gränsen får ju komma in över och jobba här. Och så har vi sagt 15 juni. Nu jobbar vi med andra nordiska land för att diskutera hur kan vi göra detta i fällskap. Och det er jo en utfordring for oss, det tror jeg skal være ærlig å si, at det er en utfordring for oss at i noen steder i Sverige så er smitten mye høyere enn andre, men det er jo mange steder i Sverige hvor det er veldig lite smitte, og det betyr jo også, og det er jo sånn har det vært i Norge også, at det har vært mer smitte i Oslo og mindre smitte andre steder, så det er jo et spørsmål som vi må diskutere på nordisk plan. Kan vi åpne helt, eller kan vi åpne Norden med å si at det er områder man ikke anbefaler?
Men skulle man kunne tenke seg et system der personer från Värmland eller Bohuslän närmast norska gränsen, ja, de kan minsann komma över, men stockholmare är inte välkomna.
Alltså, vi hade ju geografisk för vi stängde ner allt, så hade vi ju reseråd och system för att hade du varit i Alperna så fick du inte komma. Alltså, eller du blir satt i karantene hvis du kom.
Skulle man kunna tänka sig, du kommer från Stockholm, du får inte, du kommer
inte. Det är en diskussion som vi måste ta. Men detta är ett spörsmål som är för tidigt att svara nog klart på. Men
när kommer beskedet?
Alltså, vi har ju sagt för 15 juni kommer beskedet om hur vi gör det. Om vi klarar att lyfta för hela Norden eller bara delar av Norden. Det blir den diskussionen.
Under stora flyktingvågen för några år sedan så hade Norge och Sverige delvis olika vägar. Nu under coronakrisen gör vi det också, även i relation till EU och NATO. De här broderfolken, varför gör vi ibland olika i stora viktiga frågor?
Vi har olika historietradition och vi har också olika politisk kultur. selv om vi tror vi er veldig like, så merker jeg særlig kanskje i denne situasjonen at vi har en helt annen politisk kultur. I Norge ville det aldri politisk vært mulig at vi hadde satt helsedirektøren og Folkehelseinstituttets leder til å styre landet vårt i disse situasjonene med såpass inngripende tiltak. Det hadde vært et politisk ansvar, og det er derfor det er annerledes roller at det er regjeringen i Norge, mens det ofte er fagfolkene i Sverige. Det er, vi bygger på de faglige rådene vi får, men vi bygger også på vår politiske common sense. Det tror jeg rett og slett er forskjellig politisk kultur, forskjellig embedskultur, forskjellig måte å respektere ting på.
Blir verkligheten bedre med en norskt mer av ministerstyre enn i Sverige?
Jeg tenker at dette dreier seg om vår politiske kultur. Det dreier seg ikke om at det er bedre eller dårligere. Det dreier seg om hva vår historie har gitt oss som styringsform. Vi gjør politikere ansvarlige for veldig mye i Norge.
Ja, vi gör politiker ansvariga för väldigt mycket i Norge. Det säger alltså statsminister Erna Solberg som intervjuades nu på eftermiddagen av vår Norge-korrespondent Jens Möller. Vi fortsätter lite grann nu på lite grann samma tema. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Välkommen. Bara först, du hade möjlighet att höra Erna Solberg här, Norges statsminister som intervjuades av Jens Möller. Hon talar om politikerna som har ett större ansvar än i Sverige. Vad tänker du när du hör henne?
Alltså det finns ingenting som hindrar den svenska regeringen och ministrarna att ta precis samma ansvar som man har gjort i Norge. Rent konstitutionellt och rent rättsligt. Sen så är det ju länder som Finland och Sverige avviker ju rent formellt, va? Men det skulle inte haft en stor betydelse om politikerna i Sverige hade velat ta ett tyngre ansvar här.
Du skriver i Göteborgsposten häromdagen om just Sveriges coronabekämpning och den svenska självbilden. Du skriver att det kommer knappast gå att fortsätta framhäva bilden av Sverige som ordningens, trygghetens och humanitetens hemvist på jorden. Hur menar du då?
Ja, det är ju just nu så att om man ser den senaste veckan till risken att avlida till följd av covid-19 så ligger ju Sverige sämst, eller möjligen näst sämst till i Europa. Det är mycket mindre farligt att vara i Italien, Frankrike, Spanien, Belgien, Holland, för att inte tala om de nordiska länderna. Och vi har ju uppfattat då som en ordningens kultur här, att det finns liksom ordning i styrsystemen här. Men om man tittar på det så kan man ju använda det gamla uttrycket, ju fler kockar desto sämre soppa, om man ser till katastrofen i äldreomsorgen. Så är det ju Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sverige kommun och landsting, alla 278 kommunerna, plus Inspektionen för vård och omsorg som har ett ansvar här, men alla har ju flytt från det här ansvaret. Och det innebär att en idé som har varit väldigt tung i den internationella bilden av Sverige som ett väldigt välstyrt samhälle, den krackelerar ju.
Men det är väl också en bild som vi har i Sverige och som vi har värnat om när vi talar om den svenska modellen och det som vi var inne på först här i jämförelse med Norge. Vi har inget ministerstyre i Sverige utan vi lämnar det till experter, vi lämnar det till olika departement. Du skriver då i din artikel om att det här skulle vara ett sammanbrott då för den svenska modellen, vilket ju är ett ganska starkt ord.
Ja, det är ett sammanbrott därför att det finns ingen som tar ansvar för den katastrof som har inträffat inom äldreomsorgen. Det finns ju nu två framstående medicinare, en professor i geriatrik idag i Dagens Nyheter och en infektionsläkare i Uppsala för några dagar sedan som uttalar i Expressen att det som sker här gränsar ju till det olagliga. Alltså man har ju vetat väldigt tidigt vad som skulle behövts för att skydda äldre och sköra personer. Och här har ju inte åtgärderna kommit alls. Man har inte försett dem med tillräcklig utbildning, man har inte försett dem med det skydd de behöver. Och framförallt har de, många av dem arbetat under på sådana timkontrakt, vilket gjort att de har haft starka ekonomiska intressen att gå till jobbet fastän de har kanske haft symptom.
Mm.
Det har man vetat väldigt tidigt men inte vidtagit de åtgärder. Jag är ju inte medicinare, men de här två medicinarna är väldigt kunniga personer. De uttalar ju att det här är värre än dödshjälp.
Mm. Där ska man väl säga att Folkhälsomyndigheten och regeringen har ju också sagt att det där har varit ett misslyckande och man jobbar ju för att försöka förbättra det där. Men jag tänkte,
ja, det
är när du...
lite sent påtänkt skulle jag säga.
Det kan det vara. Men jag tänkte det här som du sa tidigare att risken att avlida i covid-19 är så hög i Sverige.
Just nu, precis.
En rimlig invändning mot det där, är inte det ändå att det är lite tidigt att utvärdera det där? De kan svänga de där staplarna och graferna framåt och vi vet inte hur det ser ut några månader framåt.
Ja, på lång sikt är vi ju alla döda, så det är klart.
Jo, men i ett kortare perspektiv så...
Ja, i ett kortare perspektiv så är det väldigt tydligt att siffrorna går dramatiskt ner sen 2-3 veckor tillbaka i Italien, i Spanien, i Frankrike, i Holland, i Belgien. Men i Sverige ligger de högt och stabilt på 70 personer per dygn ungefär, och det är ju väldigt, väldigt högt om man jämför. Alltså om man tar den mest oordnade delen av Europa, de provinserna eller regionerna i södra Italien, Sardinien, Apulien och Campania, de har alltså ett dödstal som är ungefär 20 gånger mindre än Sverige idag.
Mm.
Och det är ju regioner kända för sin oordning, för sin korruption, för sin fattigdom, för sin trångboddhet och så vidare.
En invändning återigen mot det där som man hör är ju att statistiken är inte helt tillförlitlig här. Det handlar om hur man noterar vilka som dör i covid-19 och att den där kan skilja sig väldigt mycket från land till land. Sverige är kanske väldigt duktiga på det här.
Sverige är inte alls duktig på det här. Det tar väldigt lång tid innan man registrerar folk som har avlidit. Man får ju ibland registreringar som är 14 dagar gamla. Det har jag inte sett i de andra länderna när jag tittar på deras statistik. Jag kan inte gå i godo för att all statistik är perfekt. Det är det naturligtvis inte. Men det är så många länder det handlar om att alla skulle fejka statistiken förefaller ju väldigt osannolikt.
Mm. Men du, Bo Rothstein, om det vore så, eller nu är det så då att svenska siffrorna ligger så här högt, vi kanske har bland de högsta i världen, då skulle man ju kunna tänka sig att svenskarna gemen skulle vara mer upprörda eller oroade över det. Men just nu verkar det finnas, talar ju också regeringen ofta om att det finns ett folkligt stöd för den svenska strategin, att det handlar om folkvett och att folk är angelägna om att göra och följa de här reglerna, och det finns ju inga liksom upprörda demonstranter på gatorna över hur Sveriges utveckling ser ut.
Nej, jag har också noterat det, men jag tror att det är ett problem med rapporteringen i media. Jag har inte sett någon i media som rapporterar hur den situationen är just nu. Alltså, att,
ja, men det gör vi ju hela tiden. Vi har precis haft Anders Tegnell här och talat precis om de här senaste siffrorna.
Nej, men det har inte påpekats tydligt nog att Sverige idag ligger väldigt mycket sämre till än alla länder i Europa. Möjligtvis med undantag av Storbritannien. Jag vill tillägga att jag inte tror på att en starkare nedstängning skulle ha spelat så stor roll. Jag tror det är bristen på skydd av de gamla i äldreomsorgen som har skapat det här. För att det finns ju rätt många länder, Belgien till exempel, Storbritannien, som har tagit i väldigt hårt när det gäller nedstängning, men som inte har lyckats särskilt väl.
Okej, tack så mycket Bo Rothstein, professor i statsvetenskap i Göteborgs universitet, för att du var med hos oss.
Det är dags för en ny ljuddagbok om corona. Ni har säkert hört några